Jag ska läsa den gammaltestamentliga texten, en av dem, från den här söndagen. Och ni kommer inte att förstå så mycket, tror jag, liksom, vad det är för sammanhang och så där, utan, men det gör inte så mycket. Försök inte fatta något, utan bara lyssna, så ska jag senare förklara lite vad det här är för konstig historia. Herren sa till Ahas: begär ett tecken av Herren din Gud, nerifrån dödsriket eller uppifrån höjden. Men Ahas svarade: nej, jag vill inte sätta Herren på prov. Då sa Jesaja: lyssna nu, Davids ett. Är det inte nog att ni misstror människors förmåga, ska ni också misstro min Guds förmåga? Då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Nu ska vi ta det här från början. När jag gick i skolan så där 20 år efter andra världskriget, så fick vi elever lära oss att Hitler, han förlorade kriget för att han var korkad och ond. Det var han säkert. Men jag har funderat på vad det skulle ha stått då i våra skolböcker om Hitler hade vunnit andra världskriget. Jag har också funderat över hur det kom sig att Josef Stalin, som nu då, långt efter Sovjetunionens fall, beskrivs som lika korkad och ond som Hitler, varför han inte beskrevs på det sättet under 60- och 70-talen i Europa. Ja, det beror naturligtvis dels på att Sovjetunionen på den tiden var en högst aktiv och aggressiv europeisk supermakt. Men framför allt så var det också för att det var Stalin som tillsammans med de västallierade faktiskt besegrade Hitler. Och det är alltid segraren som skriver historia. Det är alltid segraren som dikterar vad det ska stå i skolböckerna efter det. Jag läste för en tag sedan en rätt intressant bok som är skriven av den före detta underrättelsetjänstemannen Gunnar Ekberg. Alltså Sverige har faktiskt spioner ute i världen, och hade det i synnerhet i slutet på kalla kriget då, eller mitt i kalla kriget då, under 60-talet. Boken heter De ska ju ändå dö, och jag skulle vilja rekommendera den faktiskt. Den handlar då som sagt hur han jobbade då som infiltratör åt svensk underrättelsetjänst, och främst då i Mellanöstern. Och han röjdes så småningom då, avslöjades, men han klarade sig. Och det här är en intressant historia, för den beskriver då den tidens syn på vem som då är ond respektive god, vem man ska lita på, eller snarare tvärtom, hur svårt det är att veta vem man ska lita på. Och för mig då, som är extremt intresserad av politik, så är det här både skrämmande och fascinerande bok. Jag har faktiskt läst den ett par gånger, så bra är den. Och den ställer sig tydligt frågan som varje generation ställer, nämligen: vem är det som ytterst styr världshistoriens utveckling? Alltså, finns det någon människa? Finns det någon nation? Finns det något parti? Finns det någon grupp av vetenskapsmän som ytterst tar ansvar för världen? Det finns mängder av människor runt om i världen, ni vet, sådana här konspirationsteoretiker som tror att det är olika grupper, att det är Bilderberggruppen eller att det är frimurarna, eller att det är Illuminati, eller att det är att det är en familj i London och såna här saker. Och alla anser att det är just deras hemliga grupp som är rätt. Det där släpper jag. Jag tror inte på konspirationsteorier. Det är naturligtvis finns det konspirationer. Men det där att det skulle finnas något hemligt. Har ni hört Flat Earth Society om de där som tror att världen är platt? Och att världens myndigheter håller detta hemligt. För utanför iskanten som finns runt den där plattan så finns det så mycket guld och rikedomar. Och det vill de ha för sig själva. Så därför har de då byggt raketer och allt möjligt bara på fake. Ja. Vi släpper tokstollarna, va. Men man kan ändå fråga, alltså finns det seriöst, va, någon nation och människa, parti, grupp, vetenskapsmän som ytterst tar ansvar för världen? Eller är det bara så att vi människor har gjort och fortfarande gör det som är enklast? Nämligen att vi förlitar oss på och är lojala med den som för tillfället har mest makt över oss. Och naturligtvis ger oss vad vi behöver i grund i form av bostad och mat och ett rimligt liv. Vår predikotext idag just handlar om det här. Det är ju Jungfru Maria bebådelsedag och den här texten brukar för det mesta ligga till bakgrund och skvalpa för julevangeliet och beskriver en ung kvinnas mod att lyda Gud, vilket naturligtvis det är också. Men själva texten som jag läste i sitt sammanhang, när den skrevs, när det här skedde, så handlar det om världspolitik på hög nivå och om vem som ytterst har världshistorien i sin hand. Vill ni följa med dit då? Ska jag berätta hur det här var? Det kan vara lite snurrigt, men jag tror ni, om ni håller er vakna nu då och inte nickar till. Så är vi då i Jerusalem omkring år 730 före Kristus. Det är alltså samma stad som Gunnar Ekberg och hans underrättelsekollegor smög omkring i på 1960-talet. Det är alltså samma stad där nu iranska och amerikanska agenter och ryska smyger på varandra. Det är samma världspolitik och det är egentligen exakt samma historia, för den har inte tagit slut än, liksom. Men då på 700-talet före Kristus så var Israel ett delat land. Man hade då kommit ihop sig och splittrats i Nordriket som kallades för Juda. Och huvudstaden i Juda rike var Jerusalem. Sydriket då där nere kallades faktiskt för Israel eller Efraim. Och där hette huvudstaden Samaria. Och i Jerusalem var Ahas kung, det var honom som jag läste om, uppe i norr, och i Samaria i sydriket så satt en kille som hette Hosea. Och profeten Jesaja då, var han någonstans? Jo, han var hos Ahas i Jerusalem. Nu var det så här att landet Syrien, där det idag är då inbördeskrig, i det landet så hette huvudstaden Damaskus även på den tiden. Och i Syrien så hade då, alltså syrierna då, hade gått i allians med sydriket, med Israel. Och stormakten då som härskade där då på den tiden var ju inte USA, och det var inte Ryssland, och det var inte heller romarna, och det var inte ens Persien och inte ens babylonierna, för det var tidigare än så, utan det var assyrierna som hade sin huvudstad i Nineve i nuvarande Irak, och de var stora, kan jag säga då. Det är en alltså av världens tidigaste, absolut tidigaste stormakter. Den assyriske kungen då, han som motsvarigheten till Donald Trump där och då, han hette Tigelat-Peleser den tredje. Kom ihåg det. Tigelat-Peleser den tredje. Han gjorde det som alla stormakter i alla tider har gjort, nämligen han gjorde sig rik på de här små länderna som fanns runt omkring på deras bekostnad. Och de var ju rätt så uppläsa på det här, va? De här små länderna. Och Syrien hade då som sagt gått ihop med Israel och ville göra uppror mot assyrierna. De skulle knäcka Tigelat-Peleser den tredje till varje pris. Och de ville ha med sig då Juda i detta. De gamla fienderna då inom det här Juda och Israel. De ville att nu skulle vi gå samman och störta Tigelat-Peleser den tredje. Enade skulle de stå, starka, sa Syrien. Och tillsammans skulle de krossa kapitalet, den store fienden, den store Satan. Känner ni igen retoriken? Fast det var Assyrien på den här tiden. Men kungen då Ahas i Jerusalem, han ville inte vara med. Därför att han hade rätt bra kontakter med assyrierna. Och han, det var väl lite grann som Italien, ni vet, och Putin och sådär, va? De spelar golf ibland, va? Eller något annat motsvarande. Och han skulle nog förlora, va, på att börja bråka med assyrierna. Han hade det ganska bra. Så han, ja, som till exempel då, så hade han då byggt templet i Jerusalem. Hade han byggt om och gjort det till assyrisk stil. Så att när assyrierna skulle komma dit skulle de kunna känna sig hemma där. Och idag då så skulle man kanske kalla det här för att han hade amerikaniserat sig. Det vill säga han hade kört, han hade Coca-Cola-reklam, va? På gatorna och på templet. Fast inte. Utan han hade liksom assyriserat sig. Bara lite grann. Men ändå för säkerhets skull. Och det här retade ju upp då naturligtvis både Israel, Sydriket och deras kompisar Syrien. Så de gick till anfall och bombade Jerusalem. Eller rättare sagt belägrade Jerusalem. För det var det som var mest effektivt på den tiden. För att tvinga in Jerusalem, eller judarik i detta. Och vad skulle då Ahas ta sig till? Vad skulle han göra? Naturligtvis så var han ju väldigt frestad att ringa till Tigelat-Peleser den tredje och alliera sig helt ut med honom. Eller hur? Skicka bud efter assyrierna. Så då samlade han sina rådgivare i riksdagshusets innersta bunker. Och däribland finns profeten Jesaja. Och i det läget, just vid det sammanträdesbordet, utspelar sig den här texten som jag precis läste. I det läget uttalar Jesaja sin profetia, det som sen blir då Maria bebodelse. Jesaja säger till Ahas att han inte behöver vara rädd för Israel och Syrien. De tar Gud hand om. Han kallar dem i ett sammanhang, i ett annat ställe i texten, för två dessa rykande brandstumpar. Alltså. Frukta inte dem. Det bara osar och ryker, men det händer ingenting. Så sen, samtidigt så varnar han honom, verkligen, för att förlita sig på Assyrien. Ring inte till Tiglat-Pileser den tredje, säger han. Kontakta inte assyrierna. Begär inte in instatskyrkan därifrån. För att förlita sig på stormakter. Det hade redan på den tiden visat sig vara ytterst osäkert. Och det ska ju då fortsättningsvis inte bli något bättre. Vilket vi då, så där 2700 år senare, villigt kan intyga, eller hur? Jesaja varnar alltså Ahas för att göra det enklaste valet. Det vill säga förlita sig på den som har mest makt över honom för tillfället. Vad hette den här kungen i Assyrien? Kommer ni ihåg den nu? Tigelat-Peleser den tredje. Lita inte på honom. Du kan be Gud om ett tecken, säger Ahaz. Vad som helst. Eller säger Jesaja, vad som helst. Utom det. Och Ahaz fegar ur och säger fromt att, men mycket falskt va, att man ska inte pröva sin Gud. Och Jesaja skäller ut honom och säger, lyssna nu noga va. Att om inte Ahaz vill be Gud om ett tecken, då ska Gud i alla fall ge honom ett tecken. Och då är det tecknet Jesus. Och då funderar man, men hur relevant var det då? Alltså, vi befinner oss ju i en absolut nödsituation. Okej, vi lyssnar på fortsättningen här då. Hur gick det här då? Jo, Ahaz, han gjorde precis tvärtom vad Jesaja hade rått honom till. Han bad Assyrien om hjälp. Ungefär som man idag kontaktar NATO, va? Eller hur? Ungefär så. Den här belägringen då av Jerusalem som syrierna och Israel hade gjort, den upphörde av sig självt. De hade ju inga pengar till sånt naturligtvis, så det föll av sig självt. Men när assyrierna väl dök upp med alla sina stridsmaskiner och allting, så tänkte de, medan vi ändå är i farten så slår vi till. Och detta ledde till att sydriket Israel utplånades. Samaria utplånades för alltid som israelisk huvudstad. För alltid. Och blev ett stycke mark som man sen under Jesu tid inte ens ville beträda utan att skämmas. Och på sikt ledde det här även till att Jerusalem föll. Ska jag ta det kort också? Varför? Jo, därför att assyrierna hamnade i krig med babylonierna. Och när babylonierna sen började härja, då knep de även Jerusalem som var allierad med assyrierna. Och folket förpassades då till Babylon, det nuvarande också Irak, och den babyloniska fångenskapen inleddes. Så det fick kraftiga konsekvenser. Efter några år sen så tog perserna över, då vann de över babylonierna. Alltså, ni vet ju det, världspolitik. Det är far och flänger åt alla håll. Perserna, alltså nuvarande Iran, kejsar Kyros, han hade en helt annan strategi. Han dödade inte många människor, utan han istället lät folket återvända till regionen och hjälper dem att återuppbygga templet. Och därför så omskrivs Kyros väldigt positiva ordalag i Gamla testamentet. Det många inte vet då är att Nehemja, han har ju en egen bok i Bibeln, Nehemjas bok. Det är han som bygger upp då templet. Är en persisk ståthållare i detta nya Israel då, som byggs upp. Det som vi i princip kan se ungefär som idag. Han är av judisk börd i och för sig, men han är direkt underställd den persiska administrationen. Och det här är ju lite Guds ironi tycker jag. Alltså, den som alltså såg till att verkställa det sista tempelbygget var en iransk tjänsteman på uppdrag av den dåvarande iranska regimen. Undrar om de vet om det idag riktigt. Efter perserna kom romarna och då händer det igen. Och när Jesus ska korsfästas så åberopar judarna vad? Den romerske kejsaren. Den som för tillfället har makt över dem för att få detta ordentligt gjort. Och år 70, alltså 37 år senare, så jämnar romarna Jerusalem med marken. Då händer det igen. Och av Nehemjas tempel återstår än idag bara klagomuren. Idag hoppas många på att USA ska göra rent hus med vår tids filister. Om vi bor nu då i västvärlden. Bor man någon annanstans så finns det väl andra stormakter att hoppas på. Men det här med att USA då ska göra rent hus bland vår tids filister, de som hoppas mest på det, det är ju Israel. Vad svenska vapenfabrikanter i praktiken har för sig i Saudiarabien och har haft för sig där, det lär vi väl kanske aldrig få veta riktigt. Men jag hävdar ändå att, att den här profetian, Jesajas profetia, den är alltså högst aktuell även idag. Fast så frågan igen, vem styr världshistoriens utveckling? Ska vi tro Jesaja så är det inte USA. Det är inte EU. Det är inte Iran. Det är inte Kina. Det är inte Ryssland. Och som ett flimmer i världshistoriens snabba scenväxlingar så är alla historieskrivare, alla dessa segrare som tror sig besitta ljuset, va? Att förlita sig på att vara lojal med den som för tillfället har den största jordiska makten är ett synnerligen osäkert och framförallt enormt kortsiktigt hopp. Detta ville Jesaja få Ahas att förstå. Gud har världshistorien i sin hand. Gud har världshistorien i sin hand. Och det yttersta tecknet på det är Jesus. Han säger inte att politik och diplomati och allt det där, att det är dåligt. Att vi inte ska hålla på med det. Det ska vi, det är helt nödvändigt. Det är det som gäller för mänsklig samverkan. Vi måste det. Vi måste det. Men diplomaterna, politikerna, presidenterna och arméerna har inte världshistorien i sin hand. Det har bara Jesus. Och det ska vi nog vara ytterligt tacksamma för. I vanliga fall då, så handlar predikningar, och kanske synnerligt mina predikningar, jag vet inte, om det existentiella. Om det personliga, om den personliga frälsningen och så vidare, här och nu. Och det är ju inget fel, eller hur? Det är ju bra. För livet är ju i första hand existentiellt och personligt. Men frågan om det politiska, om världsutvecklingen, det har också sin frälsningshistoria. Alltså, har ni tänkt på det här? Världsutvecklingen har också sin frälsningshistoria. Det handlar inte bara om mig. Och min lilla själ, utan världshistorien, jag säger det än, har också sin frälsningshistoria. Och som Jesu efterföljare då, i det ganska högljudda vapenskrammel som ständigt pågår i bakgrunden, så känner jag det då som ett kall att inte bara och enbart förkunna förlåtelse för syndare, utan också förkunna fred. Det vill säga någonstans förkunna detta att var inte så förfärligt ängslig. Var inte rädda för det oljudet som låter, alla dessa rykande brandstumpar som vill fånga vår uppmärksamhet. Var inte rädda för starka världsliga makter. Lita inte på stormakter. Det är rykande brandstumpar. Gud har världshistorien i sin hand. Och den som håller avgörandet i sin hand är inte en världshärskare utan en frälsare. Det är vad denna text vill säga oss. Har du en sång på det, Walter?